Ja, jag känner mig inte bunden av kyrkoåret och de texterna. Men jag kollar ju alltid vad det är för något. Och idag var det ju ingen tvekan om vad jag skulle landa i predikan på den gode herdens söndag. Och jag tror att vi ska få upp den 23:e psalmen där. Och vi läser den ur den äldre översättningen. Vi som har kommit en bit upp i åren, vi är ju lite mer hemmastadda med den äldre översättningen. Och det skiljer väl inte så väldigt mycket. Så nu läser vi i korus herdesalmen. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina vänners ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Du låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Jag hoppas att ni hör bra. Annars så får ni säga som våran gamla Ester i Skåpafors sa när vi hade hållit på en stund med gudstjänsten. Jag hör inte. Och då var det bara att försöka och rätta till det hela. Herde salmen. Vi har läst den så många, många gånger. Vi har den i ryggmärgen tror jag. Åtminstone min generation. Men vi har många underbara ord också i Hesekiel och i Johannes 10. Där Jesus säger: jag är den gode herden. Och en god herde, han ger sitt liv för fåren. Herde, salmen. Då ska vi komma ihåg att det här med herde och får, det var ju en vanlig syn för människor som först läste de här orden. Det hade de sett så många, många gånger. Både David och Johannes och Jesus också. Och vi ska komma ihåg att många av Bibelns gestalter, de var eller hade varit herdar. Konung David, han vallade fåren. Mose lika så. Amos var herde. Och man visste vad det handlade om, det här. Man hade sett det så många gånger. Och man visste att det var ingen idyll bara att vara herde. Där gällde det att skydda fåren mot vilddjur, mot tjuvar. Och de måste se till att de hade det bästa betet, att de hade vatten. Så det var mycket jobb med att vara herde. Vi stänger ju in våra får inom något fårstängsel som vargen lätt kan ta sig över. När David säger Herren och när Jesus säger jag är den gode herden, så handlar det ju om samma Herre. Herren i bestämd form. Men det är många som vill vara herrar. Bestämma. Och kanske vi vill vara herre över våra egna liv många gånger. För vi tror att vi vet bäst. Och man fattar inte alla de som avvisar den gode herden. Man fattar inte vad man går miste om. Och kanske man ändå ibland är som lilla Lotta i söndagsskolan i Ledberg. Det var ingen som fick hjälpa henne med ytterkläderna, för Lotta detta kan själv. Och det sa hon så bestämt. Men vi vet ju innerst inne att vi är så beroende av Herren, av herden, att någon ser till vårt bästa. Jesus sa, jag älskar mina får så mycket att jag är beredd att ge mitt liv. Och det var ju precis vad han gjorde när han gav sitt liv. Vi har nyss firat påsk och vi får tänka på vad Jesus då gjorde för oss av kärlek. Och han gjorde det av fri vilja. Den gode herden, han gav allt. Han gav för alla. Han gav för alla tider allt. Sådan herde kan vi alla få uppleva. Men frågan är, vem är herde? Vem är herre i mitt liv? Det står någonstans i Bibeln att var och en ville gå sin egen väg. Eller är det Jesus som är herre? Och det är så gott att läsa de där orden att han känner sina får. Och han vet till och med vad vi heter. Och vi sjöng många gånger i söndagsskolan att han vet vad jag heter och han vet var jag bor. Han vet vad jag tänker och han vet vad jag tror. Och när herden då ser fårhjorden mätta och belåtna ligger där, ja då njuter också den gode herden. Han har lett dem till de bästa betesmarkerna. Men han stoppar ju inte gräset i mun på dem, utan de måste ju faktiskt äta själva. Och överfört på dig och mig i den gode herdens flock. Vi har tillgång till den andliga maten. Vi har tillgång till Bibelns ord och det som kan hjälpa oss att växa och mogna. Vi har biblar, vi har Guds ord. Men vad då om du har 10 eller 20 biblar hemma men ändå inte läser i dem? Då är det ju ändå inte till så mycket nytta. Det handlar ju om matlusten helt enkelt. Hur mycket vi älskar Jesu ord till oss. Och vet du, jag tror inte att det räcker med en 30 minuters predikan några gånger i månaden för att växa och för att mogna som en kristen. Och förr så sjöng vi med barna, jag vet inte om den är modern idag, men då sjöng vi att läs din bibel, bed varje dag om du växa vill, om du växa vill. Nu kanske den ska översättas till engelska, framförallt om den ska duga. Jag vet inte. Men vi får läsa Bibeln varje dag om vi ska växa. När jag var nyfrälst, jag hade nog bara varit frälst ett halvår, så kom jag i kontakt med navigatörerna. Och det var att AK-teamet hade möten här i Motala. Det var någon gång i mitten på 50-talet. Då var inte så många av oss med. Men jag kom i alla fall i kontakt med Bertil Pålsson. Och genom honom så kom jag i kontakt med navigatörerna som har som ordspråk eller motto att lära känna Kristus och göra Kristus känd. Och jag gjorde de där bibelstudierna, inledande bibelstudier. Jag gjorde dem om ordet och bönen och lydnaden och vittnandet. Och jag vet inte om jag har dem kvar, men kanske de finns någonstans i några gömmor. Och det hjälpte mig att växa som kristen. Det finns så många svältfödda andliga får idag. som inte när sin själ med livets ord. Men det är ju i och för sig inget nytt, för Paulus han klagade över att församlingsborna, de hade levt så länge med Herren så de borde själva vara lärare, men de kunde bara ta åt sig mjölk, spädbarnsmaten alltså, istället för den fasta födan. Och jag kommer ihåg, man glömmer ju det mesta som man har hört, men Bengt Bergenbrandt, han var lärare ett tag på bibelskolan, och då talade han om just det här att ta tid med Herren på morgon. Och då sa han det, att har vi inte tid med morgonbönen, med ordet, med en stund inför Herren, då har vi inte heller tid med morgontidningen. Och det ligger en del i det. Navigatörerna, de använde också den här bilden att om man skulle ta en bibel och försöka hålla den med en eller två fingrar, det vet jag inte om du klarar av så bra. Men ju fler fingrar som vi lägger till i vårt grepp om Bibeln, så har vi den. Och det, deras fingrar, om jag så får säga, det var att höra, att läsa, att studera, att memorera och att meditera. Och det här behöver vi allihopa. Jag var, om jag får skryta lite, väldigt flitig med att memorera bibelversar på den tiden. Men nu kanske det inte blir så mycket. Men det är alltid bra att ha en fond av bibelord som man har inom sig. För vad är det som säger att vi alltid kommer ha tillgång till biblar? Vad är det som säger att vi har ögon så vi kan läsa? Och då är det så bra att kunna ta fram bibelord som vi har memorerat in i vår inre värld. Och likaså att meditera. Du kanske inte sover alla timmar på natten. Och då kanske man kan meditera över något bibelord som man har inom sig. Vilken är den längsta psalmen i Saltaren? Du som vet, det räck upp en hand, får vi se. Ja, de äldre, de klarar nog av det. Men det är faktiskt den 119. Och det är, hur många versar? 176. Om jag nu skulle säga att jag skulle läsa alla de här, då gick ni nog härifrån allihopa, skulle jag tro. Men jag ska ta några bara ur den psalmen. Den 130:e till exempel, där står det att när dina ord öppnas så ger de ljus och skänker förstånd åt de oerfarna. Och så är det ett bra recept i den 147:e och 148:e. Jag kommer tidigt i morgongryningen och ropar, jag hoppas på dina ord. Mina ögon hastar före nattens väkter till att begrunda dina ord. Ja, det är både morgon och kväll, en stund tillsammans med Herren. Och så står det i den 165:e versen. Stor frid äger det som har dina ord kära, och inget finns som kan bringa dem på fall. Men frågan kommer ju. Tror vi på det vi läser? Och följer vi det vi läser? Det är så många idag som tvivlar på, inte kan väl Gud ha menat det här? Och inte kan man väl följa det här? Nej, det var ju för den tiden. Frågan är, tror jag? Lyder jag? Och Gud säger att han vill lära oss, han vill undervisa oss om den väg som vi ska vandra. Men vi ska fortsätta lite i den här salmen. Där säger David att du leder mig på rätta vägar. Men vad många gånger vi skulle önska att det hade stått istället. Jag leder dig på lätta vägar. Men de rätta vägarna, det är inte alltid de lätta vägarna. Och det har vi upplevt, vi som har vandrat med Herren i långa tider. Det har Bibelns män och kvinnor fått uppleva många gånger, att de rätta vägarna, de var inte de lätta. Och vi som läser Bibeln idag, jag vet att det är några av oss som gör det, vi har kommit till Jobs bok. Och den är inte enkel. Den är svår många gånger. Och Job fick ju så många prövningar. Men den boken ger oss så många lärdomar. Det är inte Gud som sänder prövningen, men han tillåter den många gånger att vi möter det här. Han vill pröva din och min tro. Han vill pröva min tillit till honom. Och så tillåter han att den rätta vägen inte alltid är den lätta. Men Paulus han skriver till församlingen i Korint att inga andra frestelser har mött er. Inga andra prövningar än de som brukar möta människor. Och Gud han är trofast. Han ska inte låta er bli frestade över er förmåga. Utan när han tillåter och när han låter frestelsen komma, då bereder han också en utväg så vi kan härda ut i den. Han som har perspektivet på hela vårt liv, som vet hur det har varit och hur det ska bli, skulle inte han också veta vad vi klarar av. Och det bästa är att han har lovat att han ska vara med. Också i den mörka dalen. Det står ju så i lite olika översättningar. Vi läste dödsskuggans dal här. Men det står också i den nyare, i den mörka dalen. Och visst kan vi komma i mörka dalar. Och det behöver inte alls vara dödsskuggans dal. Men David säger, så fruktar jag inget ont. Till du är med mig, nära herden, där är tryggheten. Han säger vidare att din käpp och stav, alltså det var utrustningen som herden hade, käppen, ja, kanske var så här lång, den såg nästan ut som en klubba, eller som en påk sa vi hemma. Och den använde han i strid med vilda djur som kom. Kanske skrämde iväg fårtjuvar också. Och staven, det var den där långa med en böj upp till den. Vi har sett den på så många bilder där vi ser kanske Jesus som den gode herden. Och då har han den här långa käppen också med där. Och den hade också många användningsområden. Och i herdeväskan så hade åtminstone David några flata stenar och en slunga, en slangbälla, som han kunde använda också emot de vilda djuren. Men han kunde också använda den emot jätten Goliat när han kom. Nej, det var inte idyll alla dagar. Och det visste också Jesus. Han mötte frestaren, han mötte djävulen mer än en gång. Och djävulen ville försöka få honom av den väg som Gud hade tänkt för honom. Han ansatte honom gång på gång. Och inte ens på korset fick han vara i fred när han använde en människa till att säga: är du Guds son, så visa det nu, stig ner ifrån korset. Men Jesus gjorde inte det. Tack och lov. Ja, vi har fiender, också du och jag, som vill få oss bort ifrån den väg som Gud har tänkt för dig och mig. Och djävulen, säger Petrus, han går omkring som ett rytande lejon, för han försöker att fånga dem han kan. I herdeväskan så hade också herden en oljeflaska. Och den använde han på sommaren i synnerhet. Då var det mycket flygfän och parasiter som ansatte fåren och gjorde att de nästan blev tokiga när de bara snurrade runt för att försöka bli av med de här odjuren. Och då skulle herden smörja på olja, både på mulen och hela huvudet faktiskt. Och då kunde de klara sig ifrån de här insekterna som ville göra dem så mycket illa. Oljan, en bild på den helige ande, hjälparen som Jesus sände när han i synligt mått och lämnade dig och mig. Oljan, den helige ande, vi är så hjälplösa utan det. Och vi sjunger gärna och ofta, jag behöver dig helige ande när jag möter en ny morgondag. Jag behöver dig helige ande, för i mig själv är jag hjälplös och svag. Och det var fler av de här bildspråket, om vi nu får säga så, som konung David använde och förde över på mig och på dig. Och när han talar om överflöd, Jesus, han talar om ett liv i övernog, då är det ingen fattigdom. Och det ska märkas, och det gör det också, att det är skillnad på att vara med i den gode herdens flock och inte vara det. Tyvärr så har inte alla upplevt det. Men undan för undan, just den här dagen, så är det många människor som kommer med i den gode herdens fårjord, som har förstått att det är ingenting att gå med djävulen. Jag vill gå med den gode herden. Och det handlar ju nu inte i första hand om jordiska ägodelar, för det kanske vi inte har så mycket av alla. Men det handlar om ett liv i överflöd tillsammans med honom. För tänk bara på våra trossyskon i tredje världen. De har inte mycket av det här livets överflöd. Som lever i misär, i förföljelse, i nöd och i tortyr. Men de kan få uppleva det här som Jesus talar om. Att jag har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Jag tror att vi är dåliga på att ta ut av det här som Jesus erbjuder oss. Så har han en dröm. Jesus har en önskan. Och det är att det ska bli en jord och en herde. Jag har andra får, säger han här i Johannes 10, som inte hör till den här follan. Det måste jag också leda. Det kommer att lyssna till min röst. Och så ska det bli en jord och en herde. Men hur det ska gå till, det är han som vet. Men det är många den här dagen som inlemmas i den gode herdens fårjord. Och jag tror på det som Paulus skriver till Filipperna, att en dag då ska alla knän böjas och alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Vilken dag! Och hur det ska gå till, som jag sa nyss, det fattar jag inte. Men det har han under kontroll. Så är jag inte riktigt nöjd med den här översättningen i den här Bibeln 2000. För där står det att jag ska få bo i Herrens hus så länge jag lever. Och visst, det är väl gott och bra. Men jag är inte nöjd med det, för jag vill ännu mer. För i den äldre översättningen så står det att jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen, för alltid, en evighet. Och det kanske vi har lite svårt att fatta, evigheten. Men vi får tro på den. Och jag har siktat in mig på en evighet tillsammans med den herde som har lett mig under alla de år jag har följt honom. Och fortfarande så är det min önskesång. Förr så önskade den så ofta i Godegård så de kallade den sången för Britt-Stinas sång. Och det är den här som börjar. Jag vill följa dig, o Jesus. Följa dig om vägen går över solbelysta höjder eller dunkla snår. Där din helga fot gått före vill jag följa efter glad. Och så vidare. Och den sången, den är fortfarande dyrbar för mig. Nu vet jag att det finns så många som säger så här. Att visst, Herren ska bli min herde. Fast inte nu, inte idag, inte det här året. Men han ska bli det. Vad har vi för garanti för morgondagen? Så finns det många som säger, Herren har varit min herde. Men tyvärr, man har kommit bort. Man har sprungit bort. Men det är ju min tröst att han fortfarande söker efter människor som en gång har sagt, Herren är min herde, men inte kan säga det idag. Men jag önskar att vi som är här, att vi alla kan säga, Herren är min herde.